إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Vi fortsätter idag att tala om profeten Musa sallallahu alaihi wasallam. Och det här är den sista lektionen vad gäller profeten Musa alaihi wasallam. Och idag ska vi berätta en berättelse som många av er läser varje fredag. Och det är berättelsen om Musa och Khidr, eller Khadr, som nämns i surat Al-Kahf. Den suran som är rekommenderad att läsa på fredagar. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att den som läser surat Al-Kahf på fredagen, dagen eller natten till fredagen, kommer att få ett ljus till nästa vecka. Och i vissa hadither och 3 dagar till. Så den är rekommenderad att läsa på fredagen, surat Al-Kahf, grottan. I denna sura så berättar Allah subhanahu wa ta'ala om hur profeten Musa alaihi wasallam gick för att söka kunskap hos en man som hette Khadr. Och den här mannen Khadr, det kommer från ordet grönt, eller khudra, akhdar på arabiska, som betyder grönt. Och det sägs att han fick det här namnet, eller smeknamnet, för att han en gång gick till en plats som var helt torr, ljus, gräset var torrt och vitt. Och han satte sig där och när han gick därifrån så hade allt gräs blivit grönt runt omkring honom. Och det är en autentisk hadith från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som nämnde detta. Så att han fick det här namnet på grund av detta, det här miraklet. Att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde gräset runt, grönt runt honom. En annan aktuell fråga det är, Khidr, var han profet eller var han en rättfärdig man? Och den inshallah korrekta åsikten som Ibn Kathir nämner är att han var en profet. Som ni kommer förstå av de här koranverserna. Att han fick uppenbarelse, han fick kunskap av Allah subhanahu wa ta'ala och han fick beordringar av Allah. Och allt det här tyder på att han var en profet. Men han är en av de profeter som nämns i Koranen utan namn. Alltså det nämns bara att Musa alaihi salam träffade den här mannen. Ordet namnet Khidr står inte med i Koranen. Utan det här står med i hadith. Samma berättelse finns berättad av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och i den här berättelsen så finns det många lärdomar som vi inshallah idag ska ta åt oss. Ibn Abbas radiyallahu anhu berättar att en gång, en dag, så stod Musa alaihi salam och predikade för folket. Han gav en predikan, en khutba. Och då sa en man från Bani Israel, han sa, ja Musa, vem är den kunnigaste av människor? Vem är kunnigast på jorden? Och då sa Musa alaihi salam, jag är den kunnigaste på jorden. Och Allah subhanahu wa ta'ala tillrättavisade honom. Då han inte tillskrev kunskapen till Allah. En Musa, han var den kunnigaste på jorden. Men det är mer passande att man säger, jag insha'Allah. Eller insha'Allah wa alam. Och så vidare. Jag har den kunskapen Allah har gett mig, insha'Allah. Jag är den som har mest kunskap och så vidare. Men att man bara säger jag, yani då har man inte tillskrivit kunskapen till Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah ta'ala tillrättavisade honom och sa, det finns en man som har kunskap som du inte har. Och honom kan du möta vid de 2 haven. Och när Musa fick höra talas om den här mannen som hade kunskap som han inte hade, så sa han, vart är han någonstans? Jag vill ge mig ut för att möta honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala sa till Musa att du ska lägga en fisk i en korg. En fisk i en korg. Och det sägs att den här fisken var självklart igen död. Och den var även torkad enligt vissa, den var saltad fisk. Lägg den i en korg och när du förlorar fisken, på den platsen kommer du möta mannen. Ja. Vart ska jag träffa mannen? Ge dig ut på en resa. Där du tappar fisken kommer du inshallah att möta den här mannen. Så Musa a.s. begav sig ut på den här resan tillsammans med sin bekänd, kan man säga. Och det var en pojke som hette Joshua. Och den här pojken kom senare att bli profet efter profeten Mosas bortgång a.s. så blev Joshua en profet för Bani Israel. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner här i surat Al-Kahf i vers 60. Då Allah ta'ala säger: och minns hur Musa sa till sin tjänare: jag ska inte avsluta min resa förrän vi når den plats där de två haven möts. Hur länge jag än måste söka. Ja, det spelar ingen roll hur lång tid den här resan kommer att ta. Jag ska fortsätta tills jag träffar den här mannen. Och så säger Allah: men när de nådde platsen där de två haven möts så glömde de sin fisk. Och den tog sig in i havet. Saraba, yani som in i en tunnel. Och här nämner profeten a.s. i en hadith att Musa och Joshua kom till den här platsen där de egentligen skulle träffa Khidr. Och de la sig och sov på en sten, ett stenblock. Och medan Musa a.s. sov så såg tjänaren hur fisken fick liv och hoppade in i havet. Vissa nämner att det skvätte vatten på fisken från havet. Och i och med det så fick den liv. Och den hoppade in i havet på ett underligt sätt som kommer nämnas senare. Genom att den hoppade in i havet och sen som in i en tunnel. Som att havet blev helt stilla. Och han kunde se fisken bara stå helt still i havet. Och så säger Allah som han och talar sen: att när de hade gått ännu ett stycke, alltså efter att de hade vaknat, så begav de sig ut och fortsatte sin resa. Och när middagen kom så sa Musa alayhi salam till tjänaren: ta nu fram en i middagen, vår måltid. Det har varit en ansträngande färd, resa. Är ni här? Så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de reste och de skulle träffa mannen. På platsen de förlorade fisken. Fisken hoppade in i havet. Och pojken glömde bort det. Tjänaren glömde bort vad som hade hänt på morgonen. Och de gick till middagen tills det att de Musa al-Islam ville äta. Och här nämner de lärda, som är Saadi och många andra lärda, en fejda. De säger att i början på Musas resa, när han begav sig ut för Allahs skull för att söka kunskap, tills det att han nådde sitt mål kände han ingen hunger och ingen trötthet. Men när de gått förbi målet och den resan blev, vad kan man säga, extra, de missat målet, då blev han trött och hungrig. Så han säger här att det här är ett bevis på att de som ger sig ut, eller de som kämpar för Allahs sak, kommer Allah att underlätta för. Saker och ting kommer att bli lätt. När det inte är för Allahs skull eller orsaken har försvunnit, då blir det svårt. Och Ibn al-Qayyim nämner också det här att när Musa a.s. begav sig ut de här 30 nätterna eller 30 dagarna, och det blev sammanlagt 40 för att Allah skulle prata med honom, så åt han inte. Han fastade under dessa 40 dagar för det var för Allahs skull. Allah gjorde honom mätt och så att han inte var i behov av mat och dryck och så vidare. Ja. Och då så sa tjänaren, när Musa bad om att få mat, han sa: minns du när vi begav oss till klippan för att vila? Där glömde jag bort fisken. Och det var bara djävulen som fick mig att glömma bort den här händelsen. Och den tog sig in i havet på ett märkligt sätt. Yani, fisken hoppade in, som vi sa, på ett märkligt sätt i havet. Och då så sa Musa: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّ نَبْغِي فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَ قَصَصًا. Det var just den platsen som vi sökte. Och så vände de tillbaka samma väg de kom för att gå tillbaka till den här platsen. Och när de kom dit: فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. När de kom dit så fann de en av våra tjänare som vi hade visat nåd. Och han hade fått del. Han hade fått ta del av lite, eller han har fått ta del av våran kunskap. Så när Musa a.s. kom tillbaka till mötesplatsen så träffade han där Khidr. Och profeten a.s. nämnde i hadithen att när de kom dit så låg Khidr och sov på stenen och han hade täckt sig med en thob, täckt ansiktet med en thob. Och Musa a.s. hälsade honom och han sa assalamu alaikum. Och Khidr, han blev förvånad. Han sa typ, var kommer du ifrån? Vilket land är det man hälsar på detta sätt? Yani, han var också muslim och förstod att Musa då var muslim. Och det man förstår här att han kanske var i ett land som inte var islamiskt. Där folk inte hälsar med salam alaikum. Så han blev förvånad. Och så sa Al-Khadr, vem är du? Och Musa, han sa, Musa. Och Khadr, han sa, Musa bani Israel? Han sa ja. Yani, det bevisar också att han var känd. Musa alaihissalam var känd. Och han var ju den största profeten som har skickats till bani Israel från Ulul Azm. Så Khadr visste vem han var. Och då så sa Musa alaihissalam, jag har kommit till dig för att lära mig kunskap som jag inte besitter. Och Khadr alaihissalam, han sa, jag har kunskap som du inte har, men du har också kunskap som jag inte har. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. Musa sa till honom, får jag följa dig så kan du lära mig något av den kunskap som vägleder som du har fått av Allah. Och då så sa Khadr, قال انك لن تستطيع معي صبرا. Du kommer inte att ha tålamod med mig. Och hur ska du ha tålamod med någonting som du inte känner till? Och ni kommer förstå sen att Khadr alayhi salam gjorde saker som var svårt att förstå sig på. قال ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. Musa, han sa, om Allah vill så ska du få se att jag har tålamod och jag ska lyda dig i allt som du säger. Och då så sa Khadr, om du nu väljer att följa mig så får du inte fråga mig om någonting tills jag berättar för dig vad som har hänt. Det här är villkoret. Och det här är prövningen. Att Musa alaihis salam måste lära sig. Eller att ni får mera tålamod. Att han här skulle prövas. Och han fick inte fråga Khadr vad han gjorde för någonting. Tills det att Khadr berättade orsaken till det han gjorde. Ja. Och så säger Allah, de började sin vandring och kom till en strand där de steg ombord på en båt. Och Khadr a.s. gjorde sönder båten. Och Musa ropade ut, har du gjort ett hål i båten för att dränka folket? Du har gjort någonting ont. Eller någonting fel. Och här nämns det i hadithen att när Musa och Khadr och Joshua gick på stranden så gick de förbi den här båten. Och de här sjömännen kände igen Khadr. De visste att han var en from man och en profet. Och erbjöd honom resa gratis. Över ån eller sjön eller vad det nu var för någonting. Och de gick på båten. Och när de var på båten, vad gjorde Khadr för någonting? Han tog sönder en planka på båten. Längst ner eller på sidan. Och det började rinna in vatten i båten. Så Musa a.s. säger, vad gör du? Tar du sönder båten så att folket ska dränkas? De ska drunkna. Och då så sa Khadr, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabra. Sa jag inte att du inte skulle ha tålamod med mig? Sa jag inte att du inte skulle ha tålamod med mig? Och de nämner också här att när de var på båten, innan det här skedde, så kom en liten fågel och satte sig vid kanten på båten. Och den drack en eller två gånger från havet. Ja. En eller två gånger drack den från havet. Tayyip. Och så sa Khadr till Musa a.s. din och min kunskap tillsammans jämfört med Allahs kunskap är som det vattnet den här fågeln drack från havet. När en liten fågel kommer och dricker från havet, kommer havet att minska kunskap? Det är lika mycket vatten kvar. Och den har inte tagit någonting. Så han sa här Khadr. Och Khadr och Musa var de mest kunniga människorna på jorden. Som hade otroligt mycket kunskap. Musa alaihis salam hade fått ett taurat. Boken med kunskap och vägledning. Trots allt detta så var det relativt med allas kunskap. Så lite som den här fågeln hade druckit från havet. Vilket bevisar att människan har otroligt lite kunskap. Och Allah subhanahu wa ta'alas kunskap är oändlig. Det finns inget slut på den. Allah är bi kulli shay'in alim. Han har kunskap om allting. Allt som har varit allt som är och allt som kommer att ske. Så när Musa a.s. hade ifrågasatt Khidr, varför tog du sönder båten? Och Khidr sa till honom, jag sa att du inte skulle ha tålamod. Då så sa Musa, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Att förlåt mig, för jag glömde bort och var inte sträng mot mig. Det är den första gången han glömde bort. Han fick inte fråga och han glömde han bort. Tayyip. Och han sa, Jenny förlåt mig. Han erkände sitt fel, att han glömde bort. Och han sa, ha överseende och förlåt mig. Och de fortsatte sin resa. Tills de kom till en ung pojke. Som Khidr dödade. Khidr dödade den här pojken. Och då ropade Musa ut. Har du dödat en oskyldig människa som inte har dödat någon annan? Du har begått en oerhörd handling. لقد جئت شيئا نكرا. Det är någonting otroligt stort haram. Vad hände? De kom förbi några pojkar som lekte. Taib. Och Khidr gick fram till en av pojkarna och dödade honom. Rakt på plats. Utan någon som helst. Väntan bara dödade honom direkt. Och Musa a.s. blev chockad. Och så har du dödat en oskyldig människa som inte dödat någon. Du har gjort någonting stort och farligt. Någonting, är ni förfärligt? Och då så sa Khidr igen. Sa jag inte till dig att du inte skulle kunna ha tålamod med mig? Och då så sa Musa. Om jag hädanefter skulle fråga dig om något. Så ska jag inte stanna i ditt sällskap. Och då är hela skulden på mig. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha. Fala tusahibni. Qad balagta min ladunni udra. Den första gången när han ifrågasatte glömde han. Andra gången glömde han inte. Utan han ifrågasatte med kunskap. Vad är det du gör för någonting? Så han sa här. Om jag ifrågasätter igen. Khalas, då skiljs vi åt. Så de fortsatte sin resa. Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin. Istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayifuhuma. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضْ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Och de vandrade vidare tills de kom till en by. Och de bad invånarna om mat. Men de visade sig vara ogästvänliga. Alltså de vägrade att ge dem mat. Och de fann sedan en mur. Yani Musa och Khidr fann en mur. Som skulle störta samman. Den skulle rasa ihop. Men Khidr byggde upp muren på nytt. Och Musa sa, om du skulle velat så skulle du ha frågat om ersättning för det här arbetet som du har gjort för de här människorna. Och då så sa Khidr, qala hadha firaqu bayni wa baynak sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Här skiljs våra vägar åt. Men jag ska låta dig veta den rätta innebörden av de saker som du inte kunde ha tålamod med. Innan vad hände här? De kom till staden som resande och bad om att få mat. Och i islam är det wajib att mata gäster som är på resande fot. Det finns ingen annan att vända sig till. Och profeten Al-Islam nämnde att man måste ge. Än i 3 dagar har de rätt till boende och till mat. Men de här människorna var snåla. Och sa, ni får ingenting av oss. Men ändå så fixade Khidr den här väggen. Eller muren som höll på att rasa ihop. Så Musa a.s. ifrågasatte. Genom det här skulle du ha kunnat kräva någon slags ersättning för. Så Khidr i alla fall, han sa, nu skiljs vi åt. Men jag ska berätta för dig de saker som du inte hade tålamod med. Och när profeten a.s. berättade. Profeten Muhammed a.s. berättade just den här delen. Så sa han, jag önskar att Musa hade haft mera tålamod. Så skulle vi ha fått mera kunskap av den här resan som han gick med Khidr. Men på grund av det här så tog resan slut. Så Khidr han sa, amma safina fakanat li masakina ya'maluna fil bahr. Fa aratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Vad beträffar båten så tillhörde den några fattiga män som arbetade på havet. Och jag ville göra åverkan på dem, ja, ni förstörde dem. Därför att de hotades av en kung som med våld tog alla båtar han kunde få tag i. Ja, ni, vad hände här? Varför tog Khadr sönder den här båten som tillhörde de här fattiga sjömännen? Jo, för att det fanns en orättvis kung som tog alla båtar som var brukbara. Så han förstörde båten, tog sönder en planka. Och när kungen kom strax därpå så sa han den här båten inte värd att ha och lät den vara. Och sen så kunde de laga den och behålla båten. Vishet, eller hur? Ja? Hellre ha en trasig båt än ingen båt alls. Och ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashi'na an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Och vad gäller den unge mannen, så var det så att hans föräldrar var troende och vi befarade att han skulle förtrycka dem med sin otro och orättvisa. Faradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma. Så vi hoppades därför att deras herre istället skulle ge dem en frommare son som gav dem mera kärlek än den här sonen. Så vad hände här? Varför dödade han den här pojken? Och här finns det lite olika åsikter. Var han en pojke, alltså som inte var könsmogen, eller var han könsmogen? Och kallades för pojke. Hur som helst, i alla fall, Khadr hade fått kunskap om att den här pojken skulle bli en otrogen pojke. Och det sägs att han redan var otrogen. Och han gjorde mycket fasad, mycket onda saker. Och att han skulle orsaka att hans föräldrar som var troende skulle bli icke-troende. Så han dödade honom baserat på den kunskapen Allah gett honom. Och baserat på Allahs beordring att döda den här pojken. Och här är också en annan sak. Att förlora ett barn är någonting stort, eller hur? Men att förlora sin religion är värre. Så Allah gav dem istället en annan son som var religiös. Som gav kärlek till sina föräldrar. Istället för en pojke som skulle orsaka dem problem hela livet. Och sen till slut göra dem till icke-troende. Och vad gäller väggen, eller muren, så sa han att den tillhörde två föräldralösa ungdomar i den här byn. Och under den här muren så låg det en skatt som var deras egendom. Deras far hade varit en rättfärdig man. Och det var din herres vilja att när de hade uppnått vuxen ålder som en nåd från Allah skulle få gräva upp denna skatt. Och ingenting av detta har jag gjort av egen drift. Där ser du innebörden av det som du inte kunde ha tålamod med. Det var orsaken till att han fixade den här muren som höll på att ramla i staden. Där Mosa sa att du kunde ha krävt ersättning. Han sa att den tillhörde två unga pojkar. Vars föräldrar eller vars far var troende. Och Allah ville spara den här skatten till dem i ett senare skede, när de blev vuxna. Som en nåd från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämnde de lärda. Att staden som de kom till, folket var snåla, eller hur? Hur tror ni att de skulle bete sig om de här snåla och onda människorna fick tag på den här skatten? Som tillhörde två små pojkar. Tror ni att de skulle ge skatten till pojkarna? Även om de skulle göra det så skulle de kanske ta en del till sig själva. Så Allah ville spara den här skatten till pojkarna tills det att de kom till en vuxen ålder där de själva kunde upptäcka den här skatten och ingen kunde ta skatten ifrån dem. Så bakom alla de här tre sakerna som Khadr gjorde, som såg fel ut i Mosas ögon, fanns det en vishet och det visade sig vara rätt i slutändan. Eller hur? Och han sa ju också här: وَمَا فَعَلْتُهُ أَنْ أَمْرِي. Jag har inte gjort det här från mig själv, utan det är Allah som har beordrat mig till dessa saker. Och det här är också ett bevis på att han var en profet. Tayyib. Lärdomar från den här berättelsen. Det nämns många lärdomar i denna berättelse. Den första av dem är att man ska ge sig ut för att söka kunskap. Musa sallallahu alaihi wasallam var den kunnigaste människan på jorden. Men när han fick höra att det fanns någon som hade kunskap som han inte hade, så sa han direkt: vart är denna man? Och han begav sig ut för att söka kunskap. Och han sa: även om du skulle kräva flera års resa, så skulle jag fortsätta denna resa för att få den här kunskapen som jag inte har. Och resan omfattade också svårighet. Nasaba, Irhaq, han blev trött, hungrig. Men han kämpade ändå för att få denna kunskap. Och så är det. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som ger sig ut en väg för att söka kunskap kommer Allah att göra vägen till paradiset lätt för. Den som ger sig ut för att söka kunskap, Allah kommer att underlätta för den här människan. Så som Allah underlättade för Musa alaihi wasallam. Och Allah kommer också att underlätta för denna människa att gå till paradiset. Så man måste ha sabr, tålamod när man söker kunskap. Och det är en väldigt god egenskap i islam att ge sig ut för att söka kunskap. Man ska inte sitta och vänta på att kunskapen kommer till dig. Innamal ilmu bi ta'allum. Profeten alaihi salam, han sa: kunskap kommer genom inlärning. Och ett bevis på att man ska ge sig ut för att söka kunskapen är den här hadithen. Då Musa alaihi salam begav sig ut för att söka kunskap. Vi fann också att vissa av sahaba, en av sahaba reste till Egypten 40 dagar för att lära sig en hadith från Medina. Han hörde att det fanns en man, en sahabi, som hade hört en hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam som han inte hade hört. Så han reste vad? 40 dagar på en kamel genom öknen för att få en hadith. Och sen reste han tillbaka. Och det finns många exempel på det här från salaf. Alla stora imamer reste för att söka kunskap, förutom ett fåtal. Som till exempel Imam Malik. Han bodde i Medina. Och de lärda kom till Medina och han kunde ta kunskap från dem i Medina. Men de flesta lärda reste. Vissa reste flera år för att söka kunskap. Från Irak till Mekka, till Medina, till Sham, till Egypten och så vidare. Så det här är någonting nobelt att ge sig ut för att söka kunskap. Och Ibn Mas'ud, han sa en fin sak. Han sa: om jag visste, eller han sa: det finns ingen koranvers förutom att jag vet vart den kom ner och gällande vem den kom ner. Och om jag visste någon som besitter kunskap om en koranvers som jag inte har, och han befinner sig på ett avstånd eller på en plats dit kamelen kan nå, då skulle jag ge mig ut för att få denna kunskap. Abdullah ibn Mas'ud. Ni ser här att han vet förståelsen på koranverserna. Alla koranverser. Men om någon visste tafsir, förklaring på en koranvers som jag inte har, då skulle jag resa till denna person. Mashallah. Så att resa för att söka kunskap är någonting nobelt i islam. En annan lärdom vi kan ta av denna berättelse är att när man söker kunskap så måste man också ödmjuka sig inför de lärda som man söker kunskap ifrån. Musa alaihi salam, när han kom till Khadr, han frågade vänligt: får jag följa med dig för att ta del av den kunskap du har fått? Eller hur? Han frågade vänligt, trots att Musa alaihi salam var bättre än Khadr. Så det här visar att man ska ödmjuka sig inför de lärda. Man ska inte vara högmodig och kaxig. Och man ska uttrycka sitt behov av den kunskap som de besitter. Och den här berättelsen, en annan lärdom är också att i islam så tar man kunskap från alla. Det vill säga, de som är kunnigare än dig, vilket är det vanligaste, de som är lika kunniga som dig och de som är mindre kunniga än dig. Ja? Eller hur? Och det här har många av salaf sagt, de lärda. De sa att ingen person kommer att uppnå kunskap förrän han ödmjukar sig. Och tills han tar kunskap från de som är som honom, över honom och under honom. Det kan hända att en person är jättekunnig i hadith till exempel. Men han är inte så kunnig i arabisk grammatik. Och det finns någon som har arabisk grammatik, men inte kunnig i hadith och kunnig i Koran och så vidare. då kan han ta kunskap från den här människan, eller hur? Och samma sak om någon idag kommer att lära mig någonting. Du hade fel. Det finns en hadith som säger si och så. Då måste jag acceptera den. Så är det. Och därför finner man att många av dem lärda. Uthaymin och Bin Baz. Studenterna kommer med böcker och säger sheikh, här är någonting så och så. Och de accepterar från studenten. Fast han är över honom i kunskap egentligen. För det finns ingen lärd man som omfattar all kunskap. Eller hur? Så man lär sig från alla. Man är inte för högmodig. Man säger inte vem är du? Och vissa säger så här. Vem är du? Varför ska jag lyssna på dig för? Du har inte studerat, jag har studerat. Och så vidare. Om du hör en människa säga så här så vet du att han är okunnig. Han är högmodig. Utan, wallah, om det är haq, jag accepterar det. Spelar ingen roll vem det är. Eller hur? En annan lärdom är att all kunskap ska tillskrivas Allah subhanahu wa ta'ala. An tu'allimani mimma 'allimta rushda. Att du ska, eller att jag ska ta del av den kunskapen som du har lärt dig av Allah. Så allt kunskap tillskriver man Allah. Och man tackar Allah för det goda man har fått. Eller hur? All kunskap vi har vi fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Alla människor föddes okunniga. Och Allah lärde oss den kunskapen vi har fått. En annan lärdom är då Musa a.s. han kallade kunskapen för rushdan. Den kunskap som vägleder. Och här säger Sa'di, det här bevisar att nyttig kunskap, eller ilmen nafi', är den kunskap som vägleder människan på rätt väg. Den gör dig till en bättre muslim. Den kunskapen som varnar dig för att gå på fel väg. Det här är nyttig kunskap. Berättelsen bevisar också hur viktigt det är att ha tålamod när man söker kunskap. Och ju mer tålamod man har, ju mer kunskap kommer du att få. Och ju snabbare du ger upp, ju mindre kunskap kommer du att få. Och så är det generellt. Den som ger sig ut för att söka kunskap måste ha sabr och tålamod. Kunskapen kommer inte så där lätt. Och många av dem lärde av Allah, de har kämpat. De har smakat fattigdom. Vissa var så otroligt fattiga. Och även i denna tid, vi känner bröder som berättar, de var i Yemen och sökte kunskap hos Sheikh Mokbil. De åt torrt ris med potatisvatten. Ja? Inte potatissås. Är ni någon slags vatten när man har kokat potatis? Det hade de som sås på riset. Och på Eid fick de, mashallah, vad fick de? Kyckling. Ja? På Eid fick de kyckling. Är ni subhanallah. Annars var det bara ris och bönor och torrt bröd och så vidare. Och många av sällan har liksom fått smaka på detta. Hunger. Och sömlöshet och så vidare. Fattigdom för att uppnå denna kunskap. Men subhanallah, som det har berättats från Abdullah ibn Mas'ud eller Abdullah ibn Abbas. Han sa en fin sak. Han sa: Adhlaltu taliban fa'azzaztu matluban. Han sa: jag förnedrade mig som en sökare av kunskap. Men Allah ärade mig som en person man söker kunskap ifrån. Vad hände flera år? Du kämpar för att få den här kunskapen. Hunger. Men till slut, vad händer? Allah subhanahu wa ta'ala gör dig till en ärad person som folk vänder sig till för att få kunskap. Abu Huraira radiallahu anhu. Han sa folk var på marknaden och sökte rikedomar. Vissa sahaba jobbade. Men jag höll mig till profeten alaihi salam så mycket jag kunde. Och struntade i handel. Så pass att jag ibland ramlade ihop. Jag svimmade av hunger. Jag svimmade av hunger och folk kom och typ satte foten på mig, på mitt huvud i moskén, och de sa: den här mannen är galen. Innan han ramlade ihop, han är galen. Men det var bara hunger. Han låg och kved sig av hunger på marken. Uppoffring för att få den här kunskapen. Och vem blev Abu Huraira radiallahu anhu? Wallahi, den sahabi som har berättat mest hadith i islam. Mer än 4000 hadither berättas från Abu Huraira radiallahu anhu. Trots att han bara var med profeten al-Islam i 4 år. Och vissa av sahaba var med profeten Ali Islam i nästan hela hans liv. Så uppoffringar ger resultat. Om det är för Allahs skull. Vi lär oss också en annan viktig sak av den här berättelsen. Och det är att man ska inte vara snabb i att döma. Man ska inte vara snabb i att döma. Musa Ali Islam, när han såg vad Khidr gjorde alla 3 gånger. Så trodde han att det var ett fel. När han tog sönder båten, dödade pojken. Och byggde upp muren. och inte bad om ersättning. Men det bevisar att ibland så måste man ta det lugnt. Och fråga, varför har du gjort så här för? Vad är visheten bakom detta? Vad har du för anledning till att göra detta? Men många människor är väldigt snabba i att döma. Och här lär vi oss att man ska ta det lugnt innan man dömer i en viss fråga. Eller tar parti och ställning i en viss fråga. Vi lär oss också av berättelsen hur viktigt det är att säga inshallah. Mosa han sa att inshallah så kommer jag inte att gå emot det som du säger. Eller dina beordringar. Om du talar om morgondagen och framtiden. Om någonting du vill göra eller låta bli. Så ska du säga inshallah. Det är väldigt viktigt. Och Allah har sagt att man ska inte säga att man ska göra någonting kommande dag utan att säga inshallah. En väldigt viktig del av islam. Hadithen eller koranverserna bevisar också att det är tillåtet i islam att arbeta på havet. Att vara en sjöman. Som de här männen som jobbar på båten. Hadithen bevisar också att man inte, eller koranverserna, man får ingen synd för det man har glömt. Det man gör av misstag. قال لا تؤاخذني بما نسيت. Han sa, Musa a.s. Håll mig inte till svars för det som jag glömde. Och generellt i islam är det här en princip. Att Allah straffar inte muslimerna för det som de gör av glömska. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah säger i slutet på surat al-Baqara, i den här fina du'an. Herre, håll oss inte till svars för det som vi glömmer eller gör av misstag. Och då så säger Allah, qad fa'alt. Yani, jag kommer inte hålla er till svars för det som ni gör av misstag eller glömska. Och profeten al-Islam nämnde ju också att den här umman är förlåten för det som de gör av misstag, av tvång, av glömska. Så man får ingen synd på sig om man glömmer bort någonting. Men om du kommer på någonting som du är skyldig att göra så ska du göra det. Till exempel du glömde bort att be en salat. Du får ingen synd. Men när du kommer på bönen så måste du be den. Taib. Verserna bevisar också dygden av att överse och att förlåta. Som då Musa a.s. sa till Khadr att jag har gjort det här av glömska. Ni håller mig inte till svars. Förlåt mig. Och Khadr a.s. förlät honom. Vilket är en god egenskap i islam. Om en människa erkänner sina brister och fel och så vidare. Man måste kunna överse och förlåta folks misstag. Wal'afina anin nas. Alla prisar de som överser och förlåter folks brister. Verserna bevisar också att det är tillåtet i islam att ha en tjänare. Då Musa a.s. hade en tjänare som vi berättade som var Joshua. Och att det också är rekommenderat att om man har en tjänare att välja någon som är intelligent och smart. Som då Musa valde den här pojken Joshua som senare skulle komma att bli en profet. Och verserna bevisar också att en muslim inte är högmodig. Utan han äter samma mat som sin tjänare. Då han sa hämta våran mat från korgen. Vi har blivit trötta. Men de åt samma mat. Och så var också profeten Muhammad a.s. Han åt tillsammans med slavar. Samma mat. Han var inte högmodig. Och åt tillsammans med dem. Mashallah. Vi lär oss också av dessa koranverser. Att man kan tillskriva shaitan det onda. Som då tjänaren glömde bort att fisken hoppat in i havet. Vad sa han? Det var shaitan som fick mig att glömma. Så ondska kan man tillskriva shaitan. Det var shaitan som fick mig att göra sig och så. En annan viktig princip. Och det här är en grund i islam. Det är att om man måste välja mellan två dåliga saker så väljer man den minst dåliga. Och det här lär vi oss från händelsen med båten. Jenny, han stod här inför två val. Antingen tar kungen båten. Eller så förstör jag båten, vilket också är dåligt. Men det är en mindre ondska än att kungen tar båten. Eller hur? Och man kan stå inför ett sånt här alternativ som muslim. Att man ibland tvingas att välja två dåliga saker. Då väljer man det som är mindre dåligt. Förstår ni? Till exempel, någon säger ta hand om de här pengarna. 10 000 kronor. Ja? Och någon kommer och rånar mig. Säg, ge mig pengar eller så kommer jag döda dig eller någonting sånt. Och ge honom en del av pengarna. Och behåller en del av pengarna. För att, ja, ni inte dödas eller någonting sånt. Ja, ni ger honom inte alla pengar. Men att ge honom lite pengar är någonting dåligt. Men jag behåller ändå lite pengar. Förstår ni? Men ge honom lite pengar för att skydda de andra pengarna. Så ibland kan man stå inför ett sånt här val i islam. Och då väljer man det som är mindre dåligt. Och samma sak det här när han dödade pojken. Att döda pojken är någonting dåligt. Men att låta honom leva var någonting ännu sämre. För han skulle vara orsaken till att hans föräldrar skulle lämna islam. Vi lär oss också av koranverserna att mord och dråp är från de värsta av synder i islam. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. När Khadr dödade pojken så sa Musa a.s. du har gjort någonting förfärligt. Nukra, någonting väldigt stort, haram. Vilket bevisar att mord är någonting väldigt, väldigt haram och förbjudet. Även i tidigare uppenbarelser. Vi lär oss också av verserna att Allah subhanahu wa ta'ala bevarar de troende och deras barn. Allah kan ibland hjälpa en persons barn på grund av att personen var religiös. Som den här mannen som lämnade efter sig de här barnen, de här pojkarna. Mannen var religiös, så Allah ville hans barn gott. Och ville mannen gott, så han sparade den här skatten till barnen. Taib. Och sista punkten. Det är Al-Khadr. Som vi sa, han var en profet. Det nämns i vissa böcker och hos vissa människor att Al-Khadr fortfarande lever idag. Ja. När levde Musa a.s. för typ vad är det, 4 eller 3000 år sedan någonting. Okej. Okay. Vissa, och det här står i vissa böcker, islamiska böcker, att Al-Khadr lever fram tills idag. Och han levde under profeten Muhammeds tid s.a.s. Är det här sant eller inte? Vad tror ni? Nej, inte sant. Man frågade Imam Bukhari. Man sa, lever Khadr? Och då så sa Al-Bukhari, hur kan han göra det? När profeten sallallahu alaihi wasallam sa, ingen på jordens yta kommer att leva om 100 år. Men ingen av de människor som finns kvar idag, de som lever nu, kommer att finnas kvar om 100 år. Men alla på jordens yta kommer att dö. Alltså det kommer komma nya människor. Men de som fanns just då han sa det här uttalandet skulle dö. Och varför skulle Al-Khadr leva? Alltså vad är det som är så unikt med honom? وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Allah säger, ingen människa före dig Muhammed har fått evigt liv. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Varje själ ska få smaka på döden. Och även om han skulle ha levt, då har Allah Ta'ala tagit ett löfte från profeterna att om sändebudet kommer, yani Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så ska ni vara med honom, ge honom seger. Och tro på honom och stödja honom. Då skulle Khadr a.s. vara skyldig att gå och ansluta sig till profeten Muhammed s.a.w. och kämpa med honom för att sprida islam. Och någon sådan berättelse finns inte att Khadr skulle ha varit med profeten Muhammed s.a.w. Och det här är viktigt för vissa sufister. De säger idag att till exempel jag kan göra si och så någonting haram för att Khadr kom och lärde mig att jag får göra den här saken. Och han är profet. Förstår ni? Och det här är inte tillåtet. Och andra sufister, de säger så här. De kan göra förbjudna saker. Till exempel någon drack alkohol. Och så hans elev säger, vad gör du för någonting? Så han säger, du ser någonting. Du ser att jag dricker alkohol. Men verkligheten är någonting annat. Som då Musa såg Khadr göra någonting. Men verkligheten var någonting annat. Ja. Och det här är alla ni från shaitan. Det är inte sant. Ja. Om ni ser någonting, ni ser en människa göra någonting haram, då är det haram. Yani. Vi dömer på det yttre. Som Musa alaihissalam, han dömde på det yttre, vilket är korrekt. Men Khadr alaihissalam var profet. Finns inga profeter idag. Finns ingen ändring av islam efter att profeten Muhammed alaihissalam gått bort. Så Khadr alaihissalam lever inte idag. Utan Muhammed alaihissalam var den sista profeten. Sallallahu alaihi wasallam. Så det här var berättelsen om Musa alayhi salam och Khadr och några lärdomar vi kan ta från den. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.